Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Eftersom vi inte kan uppleva kärlek någon annan gång än nu.
Mm.
Det är det enda gången vi kan uppleva det. Så är jag inte med min uppmärksamhet i nuet så kommer jag aldrig få uppleva det.
Mm.
Många tänker ju så att jag ska få uppleva kärleken sen.
Mm.
Bara jag har träffat någon eller bara jag har, bara det här har hänt. Men det är helt, det går ju inte.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Stoppa tankarnas terrorism. Jag sitter mitt emot författaren Bengt Renander och det här är faktiskt ett specialavsnitt för att vi gör en samproduktion, att vi besöker varandras poddar. Bengt besöker min och jag besöker Närvaropodden. Så att det här avsnittet kommer du kunna höra där också. Det här är ju, det blir ju en samproduktion.
Ja, det är det.
Så det är både ovanligt och lite spännande.
Mm. Ja, för mig med.
Bakgrunden är ju, av det här samtalet är ju att vi sågs ju första gången för, vad blir det nu, 2016.
Mm.
Då spelade vi in ett avsnitt av min podd, Lära från lärda. Mm. Där du var gäst med din... Det blir ju din förra bok, den är ju omskriven, kan man ju säga. Eller hur?
Absolut.
Absolut. Och då var du gäst med den boken, vilket var väldigt kul. Det var ett uppskattat avsnitt också. Det har blivit ett sånt avsnitt som jag vet att det är många lyssnare som har som återvänt till. Så, vänta, jag måste lyssna igen. Man behöver påminna sig.
Mm-hmm. Härligt.
Så det är kul, både att det blev populärt och att det blev ett sånt repeat-avsnitt.
Jag tror att det var det allra första poddavsnitt jag var med om.
Ah, okay, ja.
Var med i. Jag visste knappt vad en podd var på den tiden.
Nej.
Nej. Och hade än mindre en aning om att jag själv skulle ha en podd 2-3 år senare.
Nej, ja, just det. Ja, och det var faktiskt kul. När jag började då, jag började hösten 2014. När jag kontaktade folk då var det faktiskt många som sa det. Jag var i en podd för något.
Mm.
Men nu är det väldigt ovanligt att folk säger så. Nu vet de flesta vad det är. Så det har hänt en del.
Verkligen.
Men i samband med det när vi såg sist och efter det så då var vi kanske då jag också började själv jobba med de här bitarna. Närvaro och meditation på ett mer systematiskt sätt. Jag började, fick upp ögonen för det och sen har jag jobbat med det sedan dess.
Ja. Hur har det påverkat dig?
Väldigt mycket skulle jag säga. Livsförändrande.
Mm. På vilket sätt?
På vilket sätt? Bra fråga. Nej, men det har väl påverkat mig i... Alltså det har höjt kvaliteten tycker jag i mycket jag gör. Jag har fått liksom ett rikare liv och mindre stress såklart också. Meditation gör ju att bland annat... För mig har det gjort att jag får liksom bättre fokus och bättre närvaro. Och närvaro har ju varit för mig helt avgörande i allt jag gör egentligen. Och inte minst det jag håller på med poddande och jobb och relationer och möten med människor.
Så är det egentligen för oss alla, att är vi inte närvarande i det vi gör så är vi ju borta.
Ja, precis.
Och det är en väldig skillnad på om man går på restaurang och möts av en servitris eller en servitör som är närvarande. Ser på sig, hej, välkomna. Mm. Jag bor till här borta. Då har vi lagat en kalops som är fantastisk. Eller om man möts av någon som inte är närvarande och säger att... Ja, som egentligen bara vill komma hem, vill få jobbet gjort. Så klart, ja, varsågod, det är bord 4, sitter det i korrekt bemötande. Men det är en enorm skillnad i känsla, i upplevelse.
Mm.
Och det är också en enorm skillnad att vara servitören som är närvarande, som ju får en stor glädje av sitt jobb. För den personen tar ju vara på varje ögonblick.
Mm.
Varje möte tar den vara tillvara på. Medan för den andra som inte är närvarande så blir jobbet en transportsträcka till framtiden. Bara jag får gå hem, bara det blir fredag, bara jag får lön, bara jag får semester, bara jag får gå i pension.
Mm.
Bara framtiden kommer. Så det är ju liksom helt grundläggande i allas liv, egentligen oavsett vad man håller på med. Att kunna komma till nuet och uppleva det som sker här nu i verkligheten.
Mm. Verkligen.
Mm.
Och det, för mig har det också varit ganska tydligt, både i poddandet, eftersom jag har ju poddat då sedan dess, när man möter människor genom podden. För det är ganska unikt i det att man kanske sitter en timme med avslagna telefoner och man sitter och fokuserar på ett samtal. Det gör man inte så ofta under en veckas tid.
Men tyvärr.
Nej, tyvärr, precis. Och det har gjort också att jag har börjat tänka mycket mer på samtal och möten, som hur bra det kan vara. Så det har nog blivit en positiv följd av poddandet.
Mm.
Parallellt med att jag har jobbat med min närvaro, har gjort att jag har fått upp ögonen för det mycket tydligare och nog blivit lite bättre på mötet med människor generellt.
Ja, jag inser att jag får ju väldigt många träningstillfällen, för att jag träffar ju människor varje dag och har möten i min coachning.
Just det.
Av både individer och par. Och där är ju också närvaron helt avgörande. Jag skulle säga att det är det främsta jag har att erbjuda, är min närvaro.
Mm. Alltså, du måste ha tänkt på det länge då?
Jag har varit uppmärksam på det länge, absolut. Ja. Det är ju ingen tvekan om. För det är skillnaden om att gå på restaurang och möta en servitör som är närvarande eller inte, men att komma till en coach som är närvarande eller inte, det är en ännu större skillnad.
Ja, precis. Eftersom jag börjar föreläsa mer, eller jag börjar helt enkelt börja undervisa då på universitet, när man liksom står inför en grupp och står i en klass och sådär, och i den situationen, oavsett egentligen var du står inför grupp, så blir det ju så att då kan ju nervositeten ibland, om den tar över, så tappar du ju också närvaron i stunden.
Mm.
Och när du, det är en sån liten rörelse, men när du lyckas man vara närvarande där, så blir ju också det blir så otroligt mycket bättre. Än om du blir nervös så börjar man tänka, oj vänta nu, är det någon som sitter och skrattar åt mig där, är det någon som tycker det är dåligt där? Jag tycker det är sånt tillfälle där det verkligen är helt avgörande, eller det är så otroligt, ett bra exempel på när närvaro blir viktigt.
Verkligen, och tydligt också. Och som du säger, att det som drar bort vår närvaro mer än någonting annat är rädsla. Så man står då och föreläser och så är det någon som går ut eller några som sitter och
börjar tänka.
Då går rädslan igång och då försvinner närvaron. Och då vill man gärna återvända till någon sorts manus eller vad det är. Men om man kan hålla sig närvarande, för det är en väldig skillnad att se en person som är närvarande föreläsa, och jag tror skälet till det är att vi får se någonting skapas i stunden. Det är som improvisationsteater, det är så roligt och fascinerande att se på det, för vi ser det när det skapas. Det är en väldig skillnad på någon som håller ett tal, reser sig upp och håller det från hjärtat, spontant, i närvaro. Om det nu är en föreläsning eller på en fest. Eller någon som reser sig upp och tar fram ett papper in i fickan och läser upp sitt tal.
Mm.
För det är ju skapat i det förflutna. Och det är väldigt, väldigt mycket mer fascinerande att få se när det skapas i nuet.
Mm.
att få vara med en människa som är närvarande hela tiden. Att få se hur vårt möte skapas i nuet.
Du hade ett avsnitt nyligen där ni pratade om det i undervisning. Som jag lyssnade på Närvaropodden.
Okej.
Det ni kom in på just det där med att skapa i nuet. Att när man undervisar, att man, om man till exempel tar fram och ritar med en... Alltså, jag har en grupp med.
Ja,
det är ju ett bra exempel på det.
Verkligen.
Jag har provat det en del efter. Mm. Eller liksom, det är exakt det.
Mm.
Att då blir man mycket mer engagerad om man har en föreläsare som man är med och skapar.
Absolut.
Kanske inte allt, men delar av det.
Absolut. Och om man då också i närvaro kan använda det som sker här nu i rummet.
Mm.
Då blir det ju helt magiskt. När jag undervisar på Axelsson så har... hälsocoacherna där har jag 3 lektioner och där vet jag jag har ett tema för det jag ska prata om naturligtvis när jag går dit, men jag har inte alls något sånt tydligt upplägg eller någon powerpoint eller någonting sånt, utan vi sätter oss ner i en cirkel och sen så börjar vi i en ände och sen i närvaro så ser vi var det här tar vägen, och efter 3 timmar när vi är klara så är det många gånger att vi sitter och tittar på dem. Wow!
Mm.
Vad var det som hände här? Här skapade vi någonting tillsammans. För att ofta där det fungerar som allra bäst så säger ju eleverna, deltagarna, säger det jag skulle ha sagt. Fast de gör det ännu bättre än vad jag skulle kunna ha gjort. Så att allting kommer fram, men vi gör det tillsammans i närvaro. Och det är en väldigt fascinerande process.
Men du har en riktning ändå.
Det har jag. Jag håller ju gruppen. Mm. Och det finns någon sorts riktning. Men det som händer i nuet är alltid viktigare än min plan.
Mm.
Jag välkomnar det som händer i nuet.
Och vågar släppa som lite...
Släppa kontrollen. Mm. Och det är en förutsättning för närvaro. För att om jag har en plan och det måste bli så här, jag måste hinna med det här, jag måste göra det här, då är jag inte närvarande. Utan acceptans och närvaro hör ju intimt samman.
Ja, precis.
Så det är fantastiskt att kunna använda i undervisning.
Anledningen egentligen från min sida nu är att vi gör en samproduktion i din nya bok.
Just det.
Det är som en uppdaterad ny variant som jag har läst. När jag tog upp ämnet igen och har tänkt på det lite grann just kring medveten närvaro. Jag tänker på, något som jag klurar på där är ju till exempel när man är på jobbet, just närvaro kopplat till, för när man är på jobbet då måste man sköta sina arbetsuppgifter såklart, man måste ju, och då är man ju inne i massa kanske projekt eller arbetsuppgifter som är som fram och tillbaka i tiden, och man är där sina timmar, och även om jag har bra närvaro så någonstans så jag behöver ju jobba med mina tankar också, för du beskriver ju här med upplevelsevärlden och tankevärlden.
Mm.
Hur skulle du, förstår du hur jag menar med, när jag menar att man på jobbet är man ju tvingad in i en roll där du också måste vara ganska mycket i tankevärlden?
Ja, jag har hört du säga att använda sina tankar. Och det är ju precis det frågan om. Alltså att jag använder mina tankar istället för att de använder mig. Alltså att tankar är ju fantastiskt bra verktyg.
Mm.
Som Einstein uttryckte det att rationella tänkandet är en god tjänare men en usel herre. Så att när jag använder mina tankar som ju är fantastiska för att lära av det förflutna, att planera för framtiden, att föreställa mig det som inte finns, så är det otroligt fina verktyg. Det är det som har lett oss hit, att vi nu kan sitta här och spela in en podd på en dator i ett hus. Utan tankar så hade vi varit ute som bergsgorillorna.
Mm.
Så att det är ju fantastiska verktyg. Tankarna har hjälpt oss att överleva. För att ett sätt att se på oss människor, det är att vi är ett genompaket. Alltså vi är gener som bara vill fortplanta sig.
Mm.
Och det är vad evolutionen handlar om. Och för generna spelar ingen större roll om vi är lyckliga eller inte. Utan det viktiga är om vi överlever eller inte. Och då är det ju evolutionärt gynnat att vara rädd. Alltså de som har varit rädda i historien, De har överlevt. De som har gått mitt i flocken och tänkt att jag måste vara omtyckt av alla och jag får inte komma bort.
Mm.
De har klarat sig. Och de som sa så att jag sticker iväg och kollar där borta. Jag kommer tillbaka.
Precis, vad är det för lurvig stor varelse där borta?
De såg vi aldrig till igen. Mm. Så att hålla reda på allting hemskt som har hänt i det förflutna. Jag måste komma ihåg det, hålla det levande i mig. Allting hemskt som har hänt, allt dåligt. Och jag måste räkna ut allt jobbigt som kan hända i framtiden. Jag måste vara förberedd på det och ha planer för vad jag ska göra när det har hänt. Mm. Jag måste också ha planer för när min lösning på det inte fungerar, vad gör jag då? Och det innebär att vi kan ha att göra från morgon till kväll med det förflutna och framtiden i tankevärlden, i rädsla för att överleva.
Mm.
Och det ska man säga, det är ju människan i sitt grundutförande. Och om vi inte gör någonting så är det där vi hamnar.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att det var Buddha som kom på att det finns en nivå till som är där vi kan gå ovanför tankarna, kan man kanske säga, att bevittna dem lite utifrån, gå utanför tankarna är ett bättre uttryck, och vara närvarande igen så som vi var innan vi kom in i tankevärlden, innan vi fick tillgång till tankar för i storleksordningen 100 000 år sedan. Så vi moderna människor, vi har ju en rädsla som inte alls står i proportion till faran. Det är ju inte alls så farligt att vara Fredrik och Bengt som vi är rädda. Så vi behöver se igenom tankarnas illusion. För att om tankarna använder oss så kommer vi att vara rädda från morgon till kväll. Oroliga för det och frustrerade över det som har varit och vad som kan komma att hända.
Mm.
Men om vi kan gå ovanför och säga att det här är tankar. Tankar är händelser i sinnet. Jag är inte mina tankar. Tankar är inte verklighet. Tankar är inte sanning. Utan det är något som pågår i mig. Och jag kan gå till den som bevittnar tankarna. Och komma in och uppleva nuet. Då är jag ju vaken.
Mm.
Och det är ju det som den här boken handlar om. Att stoppa tankarnas terrorism och istället vara vaken.
Men precis, och det summa summarum så blir det ju, det handlar ju inte om att man inte ska sluta tänka och sitta som en hundvalp på jobbet. Och liksom,
det tror jag för det första är helt omöjligt. Jag tror inte det är möjligt att sluta tänka.
Nej, men precis.
Det håller på.
Ja, exakt. Och det är inte det som heller är målet, utan det är snarare att kunna se skillnad och kunna lära sig se skillnad och inte bli liksom lurad.
Ja, så att det här en tanke och det här är verklighet.
Mm.
Och det som är verkligheten kan vi förnimma med våra sinnen på något sätt.
Mm.
Och det är ju för mig då medvetenhet. Att vara medveten om det jag känner kommer från tankevärlden eller från verkligheten. Och upptäcka att det allra mesta jag känner kommer från tankevärlden. Det är tankegenererade känslor. Jag tänker saker så blir jag ledsen. Jag tänker saker så blir jag rädd eller orolig eller nervös.
Som kommer automatiskt hela tiden.
Ja, absolut. Tankarna, det är som en radio som spelar i huvudet.
Ja.
Och jag har ju hållit på med det i 20 år och den är fortfarande igång.
Mm.
Men skillnaden idag är att jag tar ju inte den alls lika allvarligt. Det är inte så att jag sitter vid den här radion och tänker att allt är sant. Utan när det fungerar väl för mig så är det mer som ute på landet att det står liksom någon transistor med P1 på långt borta. Man hör att de pratar, men jag bryr mig inte så mycket om vad de säger.
Mm. Ja, och det är det jag också känner att jag har blivit bättre på sen vi den förra gången vi spelade in. Och det är ju väldigt roligt.
Ja, och det är ett enormt skifte i en människas liv. För vi lever i en kultur där vi tar våra tankar väldigt allvarligt. Och vi identifierar oss med det vi tänker.
Mm.
Och det jag skriver om och förespråkar handlar ju om att desidentifiera sig med sina tankar. Och se att det pågår någonting där som inte alls har någon kontroll över.
Mm.
Eller i väldigt liten grad har kontroll över. Det är lite grann som andningen. Att man kan ju hålla andan en stund och man kan andas snabbt en stund. Men när det kommer till en punkt så ja, då vinner kroppen.
Mm.
Och så är det med tankar också. Man kan kanske låta det vara stilla en stund, men sen kommer de. Och det är okej, det är inget problem. Så länge jag vet att tankar är tankar så är det ju inget problem.
Men ett annat område som du skriver om är, som jag tycker är intressant också, men svårt, det är ju med acceptans.
Mm-hmm.
Och jag kan ta ett exempel som jag tror många känner igen sig i, som är väldigt, väldigt svårt. Det är ganska vanligt det här med att man kanske stör sig på sina föräldrar eller sina nära relationer. Det ringer och man har en förälder eller en bekant som ringer och klagar på saker och gnäller på saker. Det är som så här, ja, nu händer det här och nu händer det här. Oj, och det är vet du, det är minusgrader ute och jag håller på att halka och sådär. Mm. Och när man pratar så blir jag själv irriterad. Mm. Sluta, jag orkar inte ens höra, sluta gnäll. Mm. Då hamnar jag in i det där.
Absolut.
Och det är ju väldigt, det är svårt att inte göra det.
Ja.
Det är jättesvårt.
Absolut.
Hur tänker du kring det där? Att liksom, hur ska man... För du skriver ju om det där, att det går ju inte att, jag kan ju inte provocera dig utan din hjälp.
Nej, det går inte att kränka någon utan hans medverkan.
Ja, men precis.
Så är det. Och jag tänker så här, att om du ringer till mig och du håller på och gnäller.
Ja.
Det är ju inte ovanligt att människor som börjar på den här vad man kallar för andliga utvecklingen, alltså att vara mer vaken, då upptäcker man ganska fort hur insomnade de flesta är. Alltså de lever helt i tankevärlden.
Mm.
Och då börjar man, fan, jag är så irriterad. Folk är så jävla insomnade i tankevärlden och bara klagar och gnäller hela tiden.
Mm.
Men då är man ju där själv.
Och man hamnar där själv.
Absolut.
Ja. Uh-huh.
För acceptans handlar ju om att komma till verkligheten och acceptera det som sker i verkligheten.
Mm.
Så att om du pratar med en släkting som gnäller och du märker att jag blir väldigt irriterad över det här.
Mm.
Okej.
Okay. Precis.
Ja, det får acceptera. Jag är irriterad. Det väcks sådana känslor i mig, i mitt ego. Tankar om att den här människan borde vara annorlunda.
Mm.
För att egot är ju läraren. Egot har ju så mycket synpunkter på hur folk ska göra hela tiden.
Mm.
Alltså om egot bara fick bestämma så skulle den släktingen göra sådär och den skulle säga sådär och de skulle vara klädda sådär och de där skulle hålla på så och de skulle rösta på det där. Och egot vet precis hur allting ska vara. När man går över till att mer identifiera sig med självet, om man nu ska uttrycka det så, det är lite fel uttryckt egentligen, men att jag ser mig själv mer som det här vittnet, så är jag istället eleven. Så min fråga är, vad kan jag lära mig av det här?
Mm.
Så skiftet går ju då ifrån att jag tycker att släktingen borde ändra sig och vara mer glad och tacksam, till att vad kan jag lära mig av att jag blir irriterad på min släkting?
Det är svårt. Det är svårt att göra det skiftet. Man blir ju direkt irriterad.
Absolut, men jag säger inte att du inte får bli irriterad. För det blir du. Det är någonting som sker där. Så att vi är inte ute efter att förneka eller bli någon sorts rosa gudar, goda människor. Utan det handlar om att vara konstruktiv i verkligheten. Och då behöver jag ta reda på vad händer i verkligheten. Så att du, min släkting, håller på och gnäller över att det är snö och dåligt sandat och halkat och jag blir irriterad över att människan gnäller.
Mm.
Det är vad som sker i verkligheten. Okej. Men istället då för att fokusera på att hur släktingen ska ändra sig, för det vet jag väldigt väl, den skulle sluta gnälla, och så titta på vad är det som händer i mig? Vad kan jag lära mig av det här? Vad har jag för tankar om mig och min rätt att bestämma hur en släkting ska vara? Jag vet ju ganska lite om den släktingen egentligen. Så att om jag kan acceptera att jag blir irriterad, titta på vad är det här? Ja, jag går runt här och tycker att jag har rätt att bestämma hur folk ska vara.
Mm.
Det kanske inte är så bra. Det kanske inte är vad jag själv vill. Det kanske vore bättre om jag släpper människor fria att vara som de är. Och att jag därmed också kan släppa mig själv fri att vara som jag är. Så att För det blir först en irritation över släktingen. Sen kan det bli en irritation över att jag är irriterad. Jag borde inte vara irriterad, men jag är irriterad. Så jag är irriterad över att jag är irriterad. Mm. Och så blir jag förbannad över att jag är irriterad. Så att det blir ett ständigt pågående drama där jag lägger på ny ved. Nytt bränsle på den irritations- eller ilskebrasan som finns där. När jag säger okej så slutar jag lägga på bränsle. Men en brasa slutar ju inte brinna bara för att man i samma ögonblick som man inte lägger på ett nytt vedträ. Den får ju liksom brinna ner. Och när den har gjort det så blir det ju bara så blir det aska kvar. Och många gånger kan man ju då blåsa på den askan och säga, vad var det här egentligen? Det var ingenting. Jag skapade ett drama ur ingenting. Och där är ju sinnesrobönen en fantastisk formulering på tre rader som hjälper oss.
Mm.
I att jag ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så hur min släkting är och förhåller sig till halkan.
Mm.
Ja, kan jag förändra det? Nej. Tveksamt. Jag släpper min släkting fri att förhålla sig till halkan som den vill.
Mm. Men man kan väl fortfarande också, jag menar, om det skulle vara du, då skulle jag kunna säga, men man kan ju prata om det och säga, men kan du, kommer du kunna påverka hur snöröjningen liksom i Stockholm? Vill du lägga ner energi? Alltså man måste väl också kunna, alltså, eller tycker du att man ska acceptera allting, eller kan man också ifrågasätta och prata om saker, bemöta sånt som man tycker är jobbigt att hantera?
Jag tycker att man ska acceptera allting som är nu, och det är av den enkla anledningen att det redan är. Det är fullständigt sinnessjukt att vara emot det som är, för det är ju redan. Men det innebär ju inte att jag inte kan förändra det. Jag brukar berätta, för att tydliggöra det här som är svårt att förstå. Det är verkligen det. I synnerhet när man uppfostrar vår kultur. Men på ett sätt så kan jag säga att det är inte så svårt att förstå. Om du tänker att du vaknar på morgonen och så är du sen till ett möte. Och du springer, att jag ska få in mig någonting till frukost i alla fall. Så att du springer fram till kylskåpet, rycker upp kylskåpsdörren och splash, där åker mjölken ner på golvet.
Mm.
Och mjölkförpackningen går sönder. Och den normala egoreaktionen då, att nej, fan, varför ska det hända? Just det, jag har ju så bråttom. Vem har ställt mjölken i dörren? Det är ju du som har gjort det. Jag blir så, fan, du ska, för jag har sagt att den ska stå in i skåpet. Och jag lägger så mycket energi på att vara emot det. Så kommer jag iväg till jobbet, så vet du vad som hände i morse? Fan, mjölken, hela dagen är förstörd. Det är det normala sättet att förhålla sig. Det är irriterad. Det är klart att jag är irriterad. Vad väntar du dig? Det är klart att det är det. Och vad innebär då ett accepterande förhållningssätt? Samma sak. Vaknar sent, springer fram till kylskåpet. Öppnar dörren, mjölken i golvet. Splash. Men där har vi då den stora skillnaden. För då säger jag okej. Okay. Och det kan vara så att jag känner irritation i mig. Jag säger okej okay till det också. Det går bra.
Mm.
Men istället för att vara emot det som är, för att vi ska komma ihåg att jag säger ju inte okej för att jag vill att mjölken ska vara där. Det var inte så att jag sprang fram till kylskåpet och tänkte att det skulle vara mysigt om det hände någonting lite extra den här morgonen. Det blir så rutinartat. Ah, okej, nu händer det. Utan det är inte därför jag säger okej. Jag säger okej för att mjölken är där. Därför säger jag okej. Jag har gjort kanske det viktigaste skiftet en människa kan göra i sitt liv. Och det är att sluta att kämpa emot verkligheten. Och då till din fråga. Måste mjölken ligga kvar där för att jag säger okej till den? Nej, inte alls. Utan jag kan ta en trasa och torka upp den.
Just det, och du kan lära dig så nästa gång kanske du inte sliter upp.
Exakt, då kanske jag ställer in mjölken i skåpet. Det lär mig hur jag ska undvika det här.
Mm.
Så att vad jag gör är att jag blir konstruktiv i verkligheten. Jag gör någonting åt det här problemet på riktigt. För jag har ju energi över till det. Ett sätt att se det här med medvetenhet och närvaro, det är att se det som energihushållning. Vad gör jag av min energi under dagen? lägger jag ner den på att vara emot det som är och att oroa mig för framtiden. Och att hålla på och hoppas på ett bättre förflutet. Så går väldigt mycket energi dit. Jag har nästan ingen energi kvar till att vara konstruktiv i verkligheten.
Mm.
När jag säger okej till det som är, för att det är redan, så frigör jag all energi till att interagera med det som är. Och torka upp mjölk, säger jag till min släkting att du, har du tänkt på att snöröjningen kommer bara 2 gånger i veckan eller 2 gånger i månaden, oavsett vad du tycker om det? Eller hur känns det för dig nu när du är arg på snöröjningen? Mm. Då blir jag ju en del av lösningen istället för problemet. För om jag kommer till min släkting och säger att du, nu får du skärpa dig, du kan inte hålla på och gnälla på snöröjningen så mycket, så gör jag samma sak med honom som han gör med snöröjningen. Så att jag bidrar till problemet.
Och det är ju precis, det är väldigt vanligt och väldigt svårt att inte, det är lätt hänt så att säga, att man åker in i det, dras med.
Egot älskar det, och till och med egot definierar sig genom att vara emot. Jag är inte sån där, jag är emot det där. Så att om egot blir fullständigt livrädd av att tänka sig att om jag skulle acceptera allting som det är, vem är jag då? Och det är en väldigt intressant fråga. Vem är jag då om jag accepterar det som är?
Mm.
Och vi behöver hela tiden komma ihåg att det innebär inte att jag inte kan förändra det. Utan jag menar att vi har väldigt mycket större möjligheter att förändra det om jag kommer ifrån acceptans. För då har jag mycket mer energi kvar.
Ja, precis. Och för att återkoppla till det du sa. Jag brukar prata om att man har 100 guldmynt per dag.
Ja, vilket bra.
Och vad vill jag mentala guldmynt då? Mm. Och vad vill jag lägga dem på?
Exakt så.
Vill du lägga, både det lilla och det stora. Jag vet att det är ganska vanligt, jag har varit med om det, så att man sitter på jobbet i lunchrummet till exempel, så sitter det många som sitter så här: du, vad tycker du? Ska jag köra aerobics idag eller ska jag köra spinning? Jag vet inte, eller ska jag strunta i det? Jag orkar göra det? Eller bara, ja, då sitter så här och så lägger ni massa energi på och så, ifall de ska träna till exempel.
Ja.
Och då, alltså, de är man inte riktigt medveten om ett val att man vadå, bestäm istället vad du ska göra och sen kan du prata om andra saker.
Mm.
Som istället för att oroa sig eller gnälla eller sådär. Sådär mentala guldmynt, att man fördelar dem som du vill istället, ta kontroll över vad du vill lägga din tid och energi på.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Absolut. Och där är då en bra insikt i att sinnesråd att acceptera det jag inte kan förändra.
Mm.
Och skulle man göra det till en tumregel, det finns undantag, men så skulle jag säga att det är det som är utanför mig. Alltså människor, vädret.
Ja, just det, som man inte vill lägga.
Ja, det som man inte kan förändra, det är som det är. Mod att förändra det jag kan, vad är det? Ja, det är hur jag förhåller mig till det. För att om jag kommer till en annan människa och ska förändra henne, då kommer jag från mitt ego och det är smittsamt, så då kommer jag att få en egoreaktion. Men om jag däremot kan hitta ett förhållningssätt där jag är konstruktiv i verkligheten, jag är närvarande och jag accepterar dig som du är, jag låter inte dig alls dominera mig eller bestämma vad jag ska göra eller köra över mig, men du får vara som du är. Jag är en närvarande och medveten, så blir det ett helt annat förhållningssätt.
Mm.
Och då kommer människor att komma till dig och undra, du Fredrik, hur gör du? Du verkar ha det bra, det verkar funka för dig. Hur gör du? Och då kan du berätta, ja, så här gör jag.
Mm.
Och då är det inte ditt ego som kommer och ska styra upp andra, utan de kommer till dig.
Mm.
Så att du blir en fyr eller en någon som utstrålar medvetenhet och närvaro. För att du är dig själv i alla situationer.
Ja, precis. Och det också styr ju vad man... Ja, men vad vill man prata om? Vad vill man ägna sin tid åt? Blir det liksom att oroa sig för saker? Eller försöka ändra på saker som inte går att ändra på?
Jag brukar ge mina klienter i uppgift att tills nästa gång vi ses så ska du inte klaga en enda gång.
Mm. Och jag har också testat det.
Ja. Och de kommer ju... Ja, står alltid tillbaka och säger att jag har inte gjort det, men jag hade ingenting att prata om på jobbet. Det är det enda vi gör.
Ja, men precis. Det är vanligt, ja.
Alltså, vi prickar om och man är emot någonting.
Mm.
Och, för det är så egot bondar.
Mm.
Så egot.
Det är skönt.
Ja, vi som är emot det här,
då
får vi en väldigt fin identitet och gruppgemenskap och gemensam fiende.
Jag pratade med en kompis en gång och så frågade honom så här, jag frågade honom om en gemensam vän. Jag vet du om, jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om, men jag frågade honom om en gemensam vän. Då sa han så här, du får du ringa och fråga honom. Jag pratar inte, jag skvallrar inte. Jag Nej. Pratar inte om andra. Jag Nej. Pratar gärna om oss eller om dig eller mig. Och jag tyckte det var en intressant tanke.
Absolut.
Att man jag ägnar inte mig åt att prata om andra.
Nej.
Jag vet inte vad du tycker om det, men jag tycker det är spännande.
Ja, det är väl härligt.
Det är väldigt många som lägger tid på att sitta och skvallra och peka.
Absolut.
Och det är också ett sätt hur man bondar, eller vad man ska säga.
Det är så egot bondar. Klaga på andra är ju en väldigt populär egostrategi. Och det leder egentligen bara till mer smärta. Det leder inte till någon tillfredsställelse. Det senaste avsnittet jag släppte igår handlar om yin-yoga. Det pratar om smärta som leder till mer smärta och smärta som leder ifrån smärta. Och det tycker jag är intressant. För att det där är ju en smärta som leder till ännu mer smärta. För det är jobbigt att hålla på att vara emot. Jag är upprörd över hur de säger till dem. Men det leder bara till mer smärta och mer smärta. Det är bara lidande.
Ja, det blir någon slags negativitet också. Så.
Verkligen. Jag blir destruktiv i en mardröm. För det här pågår ju liksom i en sorts drömvärld också. Ja. Tankevärlden är ju en drömvärld.
Ja, men det är också, ja, precis. Och det är där man kommer in till det. Det kan vara svårt också om det är någon annan som... Folk som börjar eller klagar, som vi var på innan. Mm. Att det, men där gäller det också att kunna då acceptera det.
Mm-hmm. Ja, absolut.
Ja.
Det. För att om jag börjar klaga...
Då kommer man in i det själv.
Den som klagar på de som klagar blir en av dem.
Ja, men exakt. Precis.
Ja.
Ja, det är spännande, men också svårt. Lätt, men svårt.
Ja, jag brukar mitt favorittryck att det är enkelt, men det är inte lätt.
Just det. Mm.
Och det är svårt, inte minst för att vi har så starka kulturella traditioner om att tro på våra tankar och prestige och vad du säger, vad du tänker om mig har väldigt mycket med mig att göra.
Mm.
Men det här innebär också att jag släpper ju människor fria och att jag kan skilja på vad som är ditt och vad som är mitt. Det är någonting som finns i det här lärandet också. Så att om du säger till mig att Bengt, vilken ful skjorta du har. Så i mitt ego skulle jag bli väldigt upprörd. Hur kan du säga så till mig? Det är liksom kränkande och förnedrande. Och jag har verkligen valt ut den där skjortan. Du får aldrig säga så igen. Men om jag kommer till mig själv så ser jag att du har just nu berättat något om din skjortsmak.
Mm.
Som inte har med mig att göra överhuvudtaget, inte min skjorta heller.
Men det är svårt att tänka så.
Det är svårt, jag behöver vara vaken.
Ja.
Jag behöver liksom kunna skilja på tankar och verklighet. Mm. För mina tankar, min reaktiva ego går ju igång. Och går jag dit, ja, då blir det reaktion. Ja, du då, med den där tröjan, den är ju...
Mm.
Men om jag kan gå till det här vittnet som ser att mitt reaktiva ego gick igång, det är inte det jag vill göra nu, för att när jag är mig själv så har jag alltid ett val. Jag kan alltid välja om jag vill gå igång i reaktionen eller om jag vill vara kvar med det som är okej. Och det är ofta det klokaste valet.
Ja, och det är precis som jag nämnde där med när man föreläser. Mm. Att om man plötsligt går igång på och tänker, oj, den där personen där borta ser lite uttråkad ut. Mm. Vänta, är det en dålig föreläsning här? Vänta, nu håller jag på. Alltså, bara drar man iväg där.
Absolut.
Och så fort man hamnar där så är det liksom, då blir det dåligt.
Ja.
Det gäller liksom att vara i nuet. Och,
absolut.
Och då det blir bra. Ja. Men det är en väldigt fin linje.
Ja, absolut. Och man behöver träna upp förmågan. Mm. Jag har ju många klienter som dejtar. Och det är ju samma sak vid en dejt.
Mm.
Att det är en sån enorm skillnad. Om man är, då är rädd för hur man ska verka. Och så börjar man framställa sig själv på ett sätt. Enligt någon sorts plan. Man berättar hur duktig man är eller vad man nu är.
Just det.
Det är en enorm skillnad att möta en sån person. Eller en person som bara kan sätta sig ner. Så hej. Mm. Så ser vi vad som uppstår här i mötet i närvaro. Och närvaro och kärlek är ju intimt sammankopplade. Så vi kan ju efter 10-15 sekunder så kommer vi i kontakt med kärleken.
Kärlek finns väl inte utan närvaro?
Nej, eftersom vi inte kan uppleva kärlek någon annan gång än nu.
Mm.
Det är det enda gången vi kan uppleva det. Så är jag inte med min uppmärksamhet i nuet så kommer jag aldrig få uppleva det.
Mm.
Många tänker så att jag ska få uppleva kärleken sen.
Mm.
Bara jag har träffat någon eller bara jag har, bara det här har hänt. Men det går ju inte. Och kommer vi till nuet i vår mön så kommer vi upptäcka att det finns väldigt mycket kärlek. Alltså vi kan, när vi går och handlar och vi bara är närvarande med kassörskan, bara några sekunder ser henne i ögonen och säger tack.
Mm.
Vad händer här? Var det kärlek för första uppkastet? Ja, och nu pratar jag inte om den romantiska kärleken, utan kärlek. Det finns bara en kärlek och det är kärleken.
Mm. Ja, och lycka och glädje. Ja.
Mm. Och den finns nu. Allt detta, det är bara nu jag kan uppleva det. Så är jag inte här med min uppmärksamhet nu, då får jag inte uppleva det.
Du har ju ett citat i boken, och om jag tror att det är "Enjoy the moment because this is your life."
Exakt. Det är en fantastiskt fin insikt.
För det är väl då, man springer och tänker så, ja, men snart blir det bra, snart kommer det, och om några månader, om några så evighetslöpbandet.
Absolut. För egot, jag har ju en sån bild i boken också, att för egot så är livet som tidslinje, ett streck. Med början är födseln och så döden någonstans där i slutet. Och så befinner jag mig någonstans på det här strecket, lite beroende på hur gammal jag är. Och för egot så är ju liksom det förflutna och framtiden väldigt mycket intressantare än det här futtiga ögonblicket där man sitter och borstar tänderna eller fikar eller går ut och går eller vad man nu gör. Livet är ju väldigt vardagligt och påtagligt för de allra flesta. Vad som händer när jag kommer till nuet, det är att det öppnar sig en till dimension. En djupledsdimension där jag ser hur det här innevarande ögonblicket är så rikt. Att det finns så mycket här nu. Men för att kunna upptäcka det så behöver jag ju komma hit i min närvaro. Annars så kommer jag vara i mitt ego och fundera väldigt mycket på framtiden. Och det kan bara vara ikväll eller när helgen kommer. Eller bara semester, bara jag har träffat någon. Bara vi har flyttat ihop. Bara vi har gift oss. Bara vi ska få ett barn. Bara vi har skilt oss och fått en egen lägenhet, så då ska jag bli lycklig. Men problemet är att framtiden kommer ju aldrig.
Alltså, nej, precis.
I morse när vi vaknade så visste vi att vi skulle träffas här nu. Mm. Och nu sitter vi här, men vi sitter ju inte här och tänker att wow, nu har framtiden äntligen kommit. Nej, precis. Vi sitter ju här nu.
Mm.
Det är det enda vi någonsin är med om.
Mm. När man träffar människor, dels har jag tänkt på utifrån mig själv att man, jag ofta har en, jag vet inte om du känner igen det, jag ska ju träffa någon person som jag inte har träffat förut och så det jag vet är kanske så här, ålder, kön och vad den gör, så då får jag en bild i huvudet så här är nog den här personen, och väldigt ofta så blir jag överraskad att ja, det här var ju kanske mycket trevligare jag tänkte eller gladare eller så här, åt något håll. Så jag har börjat tänka på det. Men vänta nu, varför har jag en så här bild för det? Bara försöka släppa det.
Mm-hmm.
Det är ointressant det som egentligen var att försöka bara vara öppen. Och det har blivit väldigt... Det är en utmaning för att det känns som att i vår kultur så blir det att man... Det är ju fyllt, eller vi är också människor. Så att man får ju en bild av att man vill kategorisera folk. Mm. Men jag tycker det har varit en spännande resa i mig själv försöka släppa det och försöka vara öppen till. Men det är också svårt.
Mm, verkligen.
Förstår du hur jag tänker? Om du känner igen det från...
Absolut. Och det här är ju ett bra exempel på det vi pratar om. Att egot drivs av rädslan. Så egot vill vara förberedd. För att jag måste vara förberedd, för annars kommer det kanske gå åt skogen. Och då tänka ut olika scenarion och förbereda sig på hur den personen ska vara. Och skaffa sig förväntningar.
Mm.
Både det kan vara positiva eller negativa. Alltså om du vill skörda besvikelser så ska du så förväntningar.
Ja.
För att när vi så förväntar så kommer vi garanterat att bli besvikna. Och det du har lärt dig under de här 100 poddavsnitten, det är ju att gå in med nybörjarens ögon. Och det är något man pratar mycket om inom buddhismen, att ha nybörjarens ögon.
Mm.
Att inte veta. Att inte vara förberedd. Och se vad det är som händer. Att det som händer är mycket intressantare än det jag tänker eller har tänkt om det som händer.
Mm. Ja, det är väl en liten överlevnadsinstinkt också, man vill vara förberedd. Vad är det för människa som kommer?
Absolut, men det är ju egos överlevnad.
Ja.
För det är gynnat. Vi är ju barn till de som har överlevt. Och de som har överlevt är ju de rädda. Så vi är de räddas barn.
Mm.
I generationer bakåt. Så att vi är ju rädda på ett sätt som inte alls står i proportion till faran. Det är inte alls så farligt att gå in i ett möte utan att vara förberedd.
Nej.
Och då menar jag inte att man inte kan vara förberedd på så sätt att man inte har läst boken då i ditt fall. För på så sätt kan man vara förberedd. Men att ha en massa uppfattningar om hur den ska vara. Och också räkna ut strategier om den här personen är väldigt otrevlig. Hur jag ska göra då. Och vad kommer den här personen att göra då? Och vad gör jag då? Det har man ju göra liksom, tanke... Tankar är mer besatt. Det är tankarnas terrorism.
Ja, även i det här... Det är lite speciellt också. Och det tror jag du kände igen när man ska spela ett avsnitt ihop.
Mm.
Så jag vet, i början var det mycket som man tänker så här... Okej, nu ska vi se här. Hur ska det här bli om man börjar planera lite grann? Sen tänkte jag, men vänta nu, det är ju en annan person som kommer in. Jag kan inte kontrollera allting, vad den säger. Och så här, då måste man också släppa och hamna i nuet också.
Ja.
Släppa frågorna utan försöka vara i nuet. Man skapar ju något ihop.
Ja, men exakt. Och det tycker jag är så fascinerande. För de första kanske 20-25 avsnitten, då hade jag träffat de allra flesta innan.
Mm.
Men de senaste 30 avsnitten så är det första mötet med de allra, allra flesta som jag har. Och att kunna gå in i det med en människa jag aldrig har träffat. Och jag har de skrivit en bok så har jag ofta läst den och åtminstone ögnat igenom den.
Mm.
Men jag vet ju väldigt lite. Men sätta sig ner och skapa någonting tillsammans. Och det är så fascinerande tycker jag att lyssna på det här efteråt. Det har jag aldrig gjort tidigare heller. Att jag har lyssnat på ett samtal jag haft med någon.
Nej.
Och se hur olika det blir. Alltså jag går in med ungefär samma ingångsvärde i varje möte.
Mm.
Men beroende på vem jag träffar så skapar vi någonting. Jag vill inte att det ska låta pretentiöst, men det blir en sorts konstverk som vi skapar tillsammans. Och så blir väldigt olika beroende på vem jag möter. Så det är bara vi två som kan skapa det här mötet. Det finns inga andra som skulle kunna göra det. Exakt. När vi är närvarande.
Och det tar man med sig det, tycker jag, till när man träffar vänner. Så då kan det bli så. Jag tycker ett bra möte, om jag träffar någon och tar en fika eller tar en öl, vem som helst. Och ibland lyckas man ju få till det, att man faktiskt skapar något nytt ihop i samtalet. Ibland kan det vara bara att man kommer och, inte vet jag, så här, redovisar något, det här. Och så kommer det, så säger nästa det här. Det är ju ganska vanligt. Men jag tycker när man hamnar, ibland i alla fall, man känner efteråt så här, wow, vad kul det var att träffa den. Tittar man tillbaka på det, så har man nästan lyckats, det är som att man kommer med en whiteboard och så fyller jag i och så ritar du till. Och så. Jag brukar se ett bra möte med människor överlag lite så, att man skapar något ihop.
Absolut.
Och det är inte alltid det blir så, men man, ibland kan jag känna, wow, vad kul det var. Och då tänker jag, det var faktiskt att vi tillsammans, vi hade en intressant diskussion, eller vi samtal som blev. Men då gäller det att båda kan samtala, så att inte en bara sitter som en megafon.
Absolut. Och ja, att vi får vara kreativa och skapa något tillsammans, och också att vi får beröra varandra. Ja, då menar jag psykologiskt, att jag blir berörd. Det du säger berör mig på något sätt. Det behöver inte vara sorg, men glädje, eller att det är intressant, eller det rör mig. Och jag menar, det är så otroligt viktigt, de mellanmänskliga mötena för oss människor och flockdjur, att få vara i kontakt med varandra, beröra varandra psykiskt och fysiskt naturligtvis.
Men vad har du lärt dig på att podda?
En sak, jag har lärt mig mycket på podda. Jag tycker det har varit fantastiskt och är fantastiskt utvecklande. En sak är ju interaktionen med dem jag träffar. Att det finns så många olika sätt att tänka kring det här som jag, som podden handlar om, nämligen medvetenhet och närvaro. Det finns många sätt att tänka om det, och det finns väldigt många sätt att utöva det. Men när vi kommer ner till en gemensam kärna, så upptäcker jag att ja, vi har en gemensam kärna allihopa. Det finns någonting där som vi har kommit fram till på väldigt många olika sätt, de olika människorna. Men vi kommer fram till samma punkt. Ofta har det varit smärtsamma vägar för oss. Det är någonting som jag ser hos nästan alla, har kommit in på den här vägen mot mer medvetenhet om närvaro, för att de har fått nog av smärta. Det får vara nog. Och så var det ju för mig också. Och vilken törst det finns efter den här typen av kunskap. Jag får ju flera mejl varje vecka från människor som hör podden, som tackar för att det har betydelsefullt för dem på olika sätt. Och det är ju en otrolig gåva. Jag sätter sånt stort pris på det. För det är därför jag gör den. För att få sprida det här och att få dela med mig av det här som varit så hjälpsamt för mig i mitt liv till andra, och se att det är hjälpsamt även för dem. Jag tror det var med Kjell Enhager, jag konstaterat att det som verkligen ger en lycka på riktigt är att få bidra till andras lycka.
Ja, och det känner jag precis samma sak också. Det är därför jag också håller på med podden.
Ja.
Att jag vill sprida någonting jag tror på och jag tycker det är viktigt och intressant. För det är ju en ganska vanlig fråga jag får i alla fall. Ofta handlar det om så här, hur mycket tjänar du, eller hur många lyssnare, eller hur många, man vill inte säga siffror, men jag tycker inte man måste tjäna pengar på allting.
Nej, verkligen inte. För mig är det här ett sätt att dela med mig. Jag betalar för att göra podden. Och det är helt okej för mig. Jag är verkligen, det tycker jag är otroligt väl använda pengar. Jag skulle tro att det finns inga pengar jag använder så väl som de som jag betalar för att göra den här podden. För jag har glädje av det själv, och jag får bidra till andras lycka. Och det bidrar ju verkligen till min lycka. Så det är fantastiskt. Jag kommer aldrig att sluta. Som jag känner nu i alla fall.
Jag började också, sen jag själv började podda, så, för man blir ju väldigt glad när folk hör av sig till exempel. Det är jättekul. Och så att jag har faktiskt blivit bättre på det själv. Jag brukar ofta mejla till dem jag lyssnar på, även om det är en stor podd. Det spelar ingen roll om det är en tv-kanal. Jag gillar er podd, bara så ni vet, för att jag ger dem, för jag tycker att det är viktigt att kunna göra det också.
Verkligen.
För det glömmer man lätt bort. Ja. Man liksom, man mejlar när man har något att klaga på, men inte när man tycker att något är bra.
Ja, precis.
Att man själv är en förebild där.
Absolut. Nej, men för det är så betydelsefullt att få ge uppskattning. Det är någonting som jag lär paren som kommer hit, att jag uppskattar dig för att...
Mm.
Och för det är någonting som vi är så dåliga på.
Man tar för givet.
Ja, man tar för givet och att de får säkert så mycket uppskattning från andra i alla fall. Mm. Så att det betyder ingenting. Nej, men det tycker jag vi ska uppmuntra till, att skriv till de som gör poddar som du uppskattar och uppskattar det.
Mm.
Vet att du uppskattar det. För det ger ju verkligen inspiration. Om jag inte hade hört ifrån en enda lyssnare på den här åren, då undrar jag om jag hade fortsatt.
Mm.
Sen ser man ju också att många laddar ner den också. Det är ju kul. Men om ingen hade hört av sig, då hade det känt den som att ropa i mörkret i natten.
Ja.
Nej, för det är så fint. För det försätter det också en i ett tillstånd av tacksamhet.
Mm.
När man gör det. Att jag fokuserar på vad är bra i mitt liv.
Mm.
Och att jag ger det energi.
Så just det, och inte vad var dåligt.
Då. Exakt.
Ja, jäklar, ja, precis.
Och det är då att gå till självet istället för egot.
Mm.
Alltså vad uppskattar jag? Varför är det som jag har acceptans för? Snarare än vad det är jag är emot.
Mm. Är du bra på att visa uppskattning så generellt nu?
Jag har ett fokus på det i alla fall. Mm. Så att jag är uppmärksam på det. Vad som ofta sker, och i synnerhet i relationer, är att vi är duktiga på att uppskatta varandra i början.
Mm.
Så, åh, du är så sexig, jag har snibbar. Åh, jag tycker du luktar så gott, du är så vacker och fantastisk. Men sen så kommer du då en kvart för sent till middagen. Då kan ju inte jag säga att vad snygg du är. Utan, för då tror ju du att det är okej att komma. Så då får jag liksom, då drar jag ner dimmen på uppskattningar. Så att då drar jag ner den till 95, och då tycker du, vad var han... verkar sur då. Så då kan ju inte du uppskatta mig. Och sen så under något eller några år så dras dimmen ner till 5% av det ursprungliga. Vi uppskattar varandra. Men vi säger inte.
Ta för givet.
Ja, och att vi tror också att vi då giltigt förklarar massa dåliga beteenden hos dig. Mm. Så att, men det är ju väldigt värdefullt och viktigt att bryta, för det är så fantastiskt, inte minst för mig själv, att komma till den punkten där jag inser att jag uppskattar dig, jag uppskattar världen, jag uppskattar livet väldigt mycket, och jag uttrycker det. Mm. Det är en väldigt bra punkt att vara på i sig, för det finns mycket som vi alla har att uppskatta.
Mm.
Och det behöver verkligen inte vara märkvärdigt, utan det är de mest fantastiska saker i livet, är ju väldigt vardagliga. Få ett riktigt bra havremjölksskum i cappuccino.
Precis.
Wow! Och kanske en bit mörk choklad till. Hur bra kan det bli?
Mm.
Alltså, så mycket bättre än så blir det inte mitt liv i alla fall. Nej. Och det behöver inte bli bättre heller. Det exakt. Tycker jag är fascinerande med den här utvecklingen. Att man kommer... när man kommer till sitt själv så ser man att jag är lycklig här nu i det här ögonblicket med det som är.
Mm.
Och det är en väldigt stor sak, för att då är jakten på lycka över. För jag behöver inte bli lycklig längre, för jag är det redan.
Ja, för du skriver ju om det också, lycka. Den största fienden är ju letande. Man liksom letar. Men...
absolut, jag ska bli lycklig. Bara jag får det här och bara har gjort det här och bara det här kommer. Jag ska bli, men fan, nu är jag inte det.
Mm.
Och att ge upp det, alltså att ge upp jakten på lycka,
ja, inse att den finns här,
ja, leder till, jag vet, det kan ju vara svårt med ord, det beror lite grann på vad man menar med lycka, men för mig är lycka mer som en pålande liten bäck än ett himla stormande fyrverkeri. Så att det finns en sorts tillfredsställelse i alla fall, tacksamhet, glädje över att få vara levande här nu med det som är.
Mm.
Och inse att det behöver inte vara annorlunda. Du behöver inte ha en annan tröja på dig. Eller förhålla dig. Du behöver inte förhålla dig till snöröjningen på ett sätt som passar mig.
Mm.
För att jag ska vara lycklig. Det går bra ändå.
Jag brukar Som så här, sista fråga. Jag brukar alltid fråga om rekommendationer.
Okej. Två rekommendationer. En rekommendation är Sam Harris och hans app som heter Waking Up. Och då är det Waking UP.
Mm.
Det är en fantastisk. Jag gillar verkligen honom. Han har ett så bra sätt att prata om det här. Det är inte samma sak som jag pratar. Alltså sekulär andlighet. Alltså andlighet utan religion, utan Gud, utan som handlar om närvaro. Jag tycker att han pratar om på ett väldigt bra sätt. Han har en app då som heter Waking Up som jag har varit med på sen starten. Där han har meditationer, han har föreläsningar, insikter. Han har ett så bra sätt att förhålla sig till det och prata om det också. Jag tycker han är superbra, jag tycker han är bäst. Så honom rekommenderar jag. Och ska jag rekommendera ett förhållningssätt så skulle jag säga att kunna vara med det som är. Att du kan, man kanske inte behöver förändra någonting. Utan det får vara så här som det är. Att slappna av in i det som är. Och se att många gånger att det är gott. Även om mina barn bråkar eller hyran ligger efter med hyran. Eller att jag har problem med höften eller vad det är för någonting. Jag ser att det här är livet. Och det är som det ska. Har du något som du vill rekommendera?
Jag tycker att det här med samtal tycker jag att man behöver inte ha en podd för att experimentera och träna på det. Jag tycker att man ska tänka på det, att man försöker skapa liksom kvalitativa möten med människor i större utsträckning. Det kan vara att om jag träffar någon för en fika eller en öl. Jag var med om det själv, att det var nog kanske första gången, jag tror till och med det var en dejt då. Att jag vet att det var en person som var ganska svår att få tag på mobilen. Så liksom, jag tyckte det var långsamt att svara och sådär. Men sen när vi såg så stoppade mobilen i väskan, så här, stoppade undan den och stängde av den. Så att jag blev väldigt närvarande. Och jag tänkte liksom, wow, vilken skön känsla att hon liksom stoppar undan den. För att nu ska ju vi ses här en timme. Och jag kände att det var en sån respektfull gest. Och det var nog starten kanske jag fick upp intresse för det. Men jag tycker att man kan faktiskt skapa sådana möten oftare med människor. I alla typer av sammanhang, i en middag eller i en fika. Eller att då försöka vara närvarande, att nu kopplar jag bort. Och gör man det så blir man bättre och bättre. Och det blir bättre och bättre och det blir häftigare och häftigare upplevelser. Att man till slut, så att det skulle jag rekommendera att man börjar med det, för det är ju otroligt häftigt
verkligen. Och det är kanske den allra viktigaste användningen av närvaro, är att använda det till att ha det goda samtalet. Att kunna ha ett bra samtal om saker där vi lyssnar på varandra, vi förstår varandra och vi kommer till en konstruktiv punkt där vi undrar, hur kan vi lösa det här, vad gör vi med det här utifrån våra olikheter. Och eftersom alternativet till det är våld, det är bara de två sätten vi har, det goda samtalet eller våld. Våld är naturligtvis att slåss och skjuta, det olagliga våldet, men det är också att skrika och skälla och vara kritisk, sarkastisk, ironisk, att sura, stänga ner, stänga av. Och våld leder till mer våld. Vi lever i ett samhälle som har mycket våld, både olagligt och lagligt våld. Så det goda samtalet tar oss ur våldet och in i konstruktivitet istället. Så det är otroligt viktigt. Jag tjatar om det på den här podden. Jag kommer fortfarande fortsätta att tjata om det. För att det är så viktigt. Det är någonting som vi alla kan göra. Direkt kan vi börja med det. Och ha bra samtal med de som är oss nära. Vi är konstruktiva istället för destruktiva.
Då blir man bättre på det också. Då verkligen. Blir det häftigare och häftigare. Det är verkligen en kul.
Ja, och vi inspirerar dem till att bli bättre på det också. Som i sin tur sprider det till andra. Så det blir en stor effekt av det.
Tack för att du var med i programmet.
Ja, tack för att du var med i programmet.